Oredigerade inslag från KU-förhöret den 3 augusti 1988.
Alldeles nyss så avslutades förhöret med de båda säkerhetspoliserna Walter Kegö och Jan-Henrik Barling. Och de har i eftermiddag och ikväll vittnat om rikspolischefen Nils-Erik Åmanssons djupa inblandning i det hela. Det var Åmansson som sa till dem att samarbeta med Ebbe Carlsson. Och de berättade också att Ebbe Carlsson enligt vad de uppfattade i praktiken fungerade som rikspolischefens högra hand. De berättade också om det stöd som de fick från Anna-Greta Leijon. Jag får telefon här. Ja, som jag sa, förhöret med säkerhetspoliserna Kegö och Barling avslutades alldeles nyss och vår bandmaskin hade inte hunnit med redigeringen av det inslaget. Så vi ska berätta om ett tidigare förhör idag medan vi väntar på att det här blir klart. Det var den förre rikspolischefen Holger Romander som förhördes då tillsammans med den tidigare Säpo-chefen Sven-Åke Hjälmroth. Och de båda hävdade att säkerhetspolisen utsatts för rena kampanjen vars syfte var att rasera förtroendet för Säpo. Och det skulle vara den kampanjen och det syftet som var upprinnelsen till hela Ebbe Carlsson-affären.
Det har ju under senare år varit en enorm kampanj i tidningen Arbetet som vi ser som verkligen starten egentligen på Ebbe Carlsson-affären. Och som sen föddes genom att Hans Holmér tog kontakt med Carl Lidbom omedelbart efter det att han utsågs till ordförande i kommittén. Det kommer inte ifrån socialdemokratiskt håll som parti som jag har uppfattat det, men det finns människor som hyser eller inte har förtroende för polisen. Detta är naturligtvis utomordentligt allvarligt.
Och på frågan hur Säpo skadats mest svarade förre Säpo-chefen Sven-Åke Hjälmroth att det var främst Säpos internationella kontakter med andra länders säkerhetsorgan som drabbats.
Att det blir oerhört bekymmersamt att bygga upp ett nytt förtroende. Det tar lång tid eftersom det i stor utsträckning bygger just på personliga relationer och personlig kunskap och överlämning i de sammanhangen. Sen en annan sak som man kan peka på i sammanhanget är naturligtvis att säkerhetspolisen, precis som polisen överhuvudtaget, är i hög grad beroende av att ha ett allmänt förtroende från människor så att man är beredd att vända sig till säkerhetspolisen.
Uppenbarligen hade de båda ett särskilt horn i sidan till utrikesminister Sten Andersson som ju bara för någon vecka sedan gick till hårt angrepp mot Säpo för brister i bevakningen av Olof Palme. Tidigare har utrikesministern också sagt att han, citat, i stort sett har förtroende för Säpo.
Det allvarliga är att säkerhetspolisen inte har ett fullständigt och offentligt stöd ifrån politiskt håll och i synnerhet från regeringens sida.
Vad gäller just bevakning av Olof Palme upprepade Sven-Åke Hjälmroth att polisen önskat bevaka honom ständigt men att Olof Palme själv ibland inte ville ha någon bevakning så länge det inte fanns något konkret hot.
Därefter mordet i en diskussion med en dåvarande statssekreterare i statsrådsberedningen fått besked om att i hans närmaste omgivning var man väldigt väl medveten om hans inställning, för han sa att om vi hade vidtagit några åtgärder för en dold övervakning hade kommit till hans kännedom så hade jag inte hunnit i jobbet dagen efter för när jag hade varit avskedad.
Sven-Åke Hjälmroth dementerade också en uppgift om hot från den kurdiska organisationen PKK. Enligt Ebbe Carlsson skulle Hjälmroth ha ringt upp honom dagen före mordet om en bok och samtidigt talat om hot från PKK. Men den boken hade Sven-Åke Hjälmroth inte ens läst vid den tidpunkten, hävdade han.
Den nuvarande rikspolischefen Nils-Erik Åmansson hördes idag också på nytt av utskottet och det på egen begäran. Han ville komma med vissa förtydliganden så motiverade han sin begäran om nytt förhör. Men huvudtemat i Åmanssons framträdande idag var att slå tillbaka mot den bild som framförallt den förra operative chefen i Säpo PG Näss gav i förra veckan. Rikspolischefen framställdes då som ett lydigt redskap i Ebbe Carlssons händer.
Och då säger han till mig att ja, du vet att den här karln, han har drivit mig framför mig här. Han har hela tiden sprungit upp i regeringskansliet på sagt att hela tiden, vad gör rikspolischefen? Vad gör rikspolischefen? Och det har varit påtryckningar. Och det har...
När rikspolischef Nils-Erik Åhmansson idag åter framträdde inför konstitutionsutskottet var det för att klart och tydligt visa att han är en självständig person väl skickad att behålla jobbet som landets högste polischef.
Att jag skulle vara någon form av marionett, det tycker jag är att definitivt gå för långt. Jag har icke dansat efter någons pipa. Och jag har för avsikt att i de delar som det gäller mitt ansvar, det polisiära ansvaret, så är det jag som har svarat för åtgärderna, icke Ebbe Carlsson. Jag har däremot lyssnat på Ebbe Carlsson. Och jag har också inlett en undersökning på Säkerhetspolisen. Jag har också haft samtal med den som undersökningen har berört. Men Ebbe Carlsson har icke trampat på mitt ämbete.
Åhmansson förklarade vidare att det var hans skyldighet att informera åklagarna, men hänvisade till den snabba händelseutvecklingen i affären som orsak till att inte blev av i tid. Några nyheter jämfört med sitt tidigare framträdande presenterade Åhmansson inte. Holger Romanders uttalande på förmiddagen att det från vissa socialdemokratiska kretsar finns en stark misstro mot Säpo kände Åhmansson inte igen.
Det har påståtts att det har förekommit en kampanj mot Säpo av politiska skäl. Är det något som du har konfronterats med eller fått några, ska vi säga, indikation eller besked från kanslihuset?
Nej, jag har som sagt under de månader jag har hunnit verka så har jag inte upplevt detta.
Så att du menar att idag förekommer inga politiska stridigheter inom SÄK, om de nu någonsin har förekommit?
Ja, så vitt jag har kunnat erfara så förekommer det inga sådana stridigheter nu.
Den moderata utskottsledamoten Hans Nyhage säger att Nils-Erik Åhmansson bör ompröva sin ställning som rikspolischef. Nyhage hänvisar bland annat till hanteringen av de hemliga handlingar som Ebbe Carlsson hade tillgång till. Och Ebbe Carlsson-affären har nu också lett till öppen schism inom regeringen. Utrikesminister Sten Andersson gick i april i år med på att lämna ut hemligt UD-material till justitieminister Anna-Greta Leijon som påstått att säkerhetspolisen ville studera handlingarna. I själva verket så gick de till Ebbe Carlsson. Det gällde diplomatiska upplysningar apropå Palmeutredningen. Anna-Greta Leijon nämnde ingenting om Ebbe Carlsson och det tycker jag att hon borde ha gjort. Jag tog det som självklart att polisen skulle få handlingarna, det säger Sten Andersson i Stockholms kvällstidningar idag. Så till det alldeles nyss avslutade förhöret med säkerhetspoliserna Walter Kegö och Jan-Henrik Barling. Så, de har berättat om att rikspolischefen Åhmansson var djupt inblandad i hela affären och att Ebbe Carlsson i praktiken fungerade som rikspolischefens högra hand. Och de berättade också om det stöd som de fick från Anna-Greta Leijon.
Anna-Greta Leijon uttalade sin uppskattning och sitt stöd för oss. Hon var mycket mån om att vi skulle ha, hon frågade oss om vi hade de resurser vi behövde. Och vi svarade henne då att jag, rikspolischefen, är informerad. Sune Sandström är informerad. Vi får de resurser som vi behöver.
De båda säkerhetsmännen som hamnat i kylan slåss för sin framtid. Och deras skildring avslöjar att Ebbe Carlsson-affären är gammal och känd och godkänd av alla inblandade. Mötet med Anna-Greta Leijon hölls den 27 mars. Men deras berättelse börjar före mordet på Olof Palme. Bland annat varnar de Säpos förre operative chef för ett planerat PKK-mord.
Vid besöket hos PGNS, när vi hade talat om de andra angelägenheterna, så ville jag för att försäkra mig själv om att den informationen verkligen hade gått fram, ställa frågan till PGNS, vilket jag också gjorde. Känner du till att PKK ska skjuta en till i Sverige? Han svarade då nej.
PGNS manövrerades ut när Ebbe Carlsson kom in i bilden. Omkring den 15 januari skickades han över till Säpo med bud från rikspolischefen.
Rikspolischefen har bestämt sig. PGNS ska få lämna avdelningen. Rikspolischefen ska se till så att PGNS får tjänsten i Uppsala som han har sökt.
Hela tiden nämns Ebbe Karlsson, Säpochefen och rikspolischefen. Vad en har vetat har alla tre vetat, vare sig det gäller PKK, interna strider i Säpo eller det som kallas hotbilden.
Sammanfattningsvis så kan man alltså säga att det som i den här debatten har betecknats som startpunkten när det gäller de här handlingarna i själva verket var avslutningen på ett skede där vi på flera olika sätt hade fått klart för oss att Ebbe Karlsson i det här arbetet var att betrakta som rikspolischefen Åhmanssons högra hand. Det intrycket bekräftades senare under våren på flera olika sätt.
Alla tre, Åhmansson, Säpochefen Sandström och Ebbe Karlsson, har deltagit i diskussionerna om eventuell illegal avlyssning. Och planerna på en särskild utredningsgrupp var långt framskridna.
Då diskuterade vi även vilka personer som skulle kunna anses vara lämpliga att arbeta med illegal avlyssning i den mån det blev så bestämt att det skulle användas.
Janne och jag och Sandström tillsammans gick igenom en namnlista och vi bestämde oss för 10 stycken personer, vilka alltså namngavs vid det här tillfället så som lämpliga utifall att vi skulle använda oss av de här metoderna. Dessutom så fick vi löfte av Sandström att 2 spaningsgrupper skulle ställas till vårt förfogande.
Den som gjorde föredragningen för Anna-Greta Leijon var alltså inte vi, utan det var Ebbe Karlsson som gjorde den. Vår närvaro bestod endast i att bekräfta olika uppgifter som Ebbe Karlsson då lämnade.
Slutet kom i början av maj. Massmedia började intressera sig för Ebbe Karlssons roll och ingen ansvarig ville längre kännas vid affären. Barling och Kegö blev busar.
Sedan detta inleddes, om vi då säger början på maj, man kanske kan gå längre tillbaka, men jag vill inte gå längre tillbaka än så, så har varken Nils-Erik Åhmansson eller Sune Sandström diskuterat det här händelseförloppet, varken med Walter eller med mig, på något som helst konkret sätt. Man har per telefon låtit meddela, och det är Sune Sandström, att vi har deras fulla stöd och vi tackar för det, men man kan undra om det inte är så att de undrar över någonting som har hänt. De har i alla fall inte frågat oss.
Ebbe Karlsson arbetade på direkt uppdrag av rikspolischefen Åhmansson och justitieminister Anna-Greta Leijon. Det var också finansmannen Thomas Fischers uppfattning och det var därför som han ställde 2 miljoner kronor till Ebbe Karlssons förfogande. Det förklarade Fischer idag inför konstitutionsutskottet. Och finansmannen och bokförläggaren Thomas Fischer såg ut att trivas alldeles förträffligt i rampljuset idag.
Så kom då Thomas Fischer och alla förväntade sig också lite underhållning av denne medelålders juppi och finansman. Och nog var han underhållande i sina formuleringar. Så här sa han om de närmare 2 miljoner kronor han förskotterat till Ebbe Karlsson eller polisen, vilket det nu var.
Sen måste jag ju säga att resan har gått snabbt här och att man givetvis som donator känner sig något löjlig, därför att det var ju inte meningen att det skulle bli på det här viset inte. Lite grann känner jag mig som en välvillig person som har gett pengar till ett konfirmationsläger till exempel, och så visar det sig att kyrkoherden inför aktiviteter där som konfirmander inte ska hålla på med. Så därför måste jag säga att jag nu är något missnöjd och oroad över vad som har inträffat.
Finansmannen Thomas Fischer känner och har träffat flera än Ebbe Karlsson personligen i den här härvan. Till exempel rikspolischefen Åhmansson, ambassadör Carl Lidbom och skolkamraten Säpochefen Sune Sandström. Men om och om igen upprepade Fischer att Ebbe Carlsson var hans enda källa och all information han delgav idag var därför andrahands information från Ebbe Carlsson.
Jag har hela tiden levt i tron att Ebbe Carlsson hade någon typ av förordnande ifrån regeringen eller ifrån Rikspolisstyrelsen. Han har sagt till mig, och uppenbarligen sanningsenligt, att jag har uppdrag av rikspolischefen och justitieministern att undersöka vissa saker som är viktiga för landets säkerhet.
En dag återstår fortfarande av KU-förhören, men hur ska man sammanfatta vad som har kommit fram så här långt, Gunvor Hildén?
Ja, det som har hänt idag, det är väl uppenbarligen det att rikspolischefen Nils-Erik Åhmansson nu slåss för att få behålla sitt jobb. Hans begäran att få komma tillbaka till konstitutionsutskottet är en bekräftelse på att han känner marken gunga under fötterna. Och de båda poliserna Kege och Barlings hårda angrepp på honom idag, ja, det stärker den bilden. Och regeringen kanske ändå är redo att offra Åhmansson. Han har Greta Leijons statssekreterare Sten Heckscher, som idag också hördes av konstitutionsutskottet, föreföll att lägga all skuld på Åhmansson för det som gick snett i Ebbe Carlsson-affären. Och imorgon när Anna-Greta Leijon och statsministern själv ska höras av utskottet, så kommer vi säkert att få höra hur ansvaret faller tungt på Åhmansson. Det var Åhmanssons fel att åklagarna informerades för sent. Det var Åhmansson som tyckte att Ebbe Carlssons informationer var så intressanta att de krävde speciella insatser. Allt som Ebbe Carlsson gjorde, det gjorde han under Åhmanssons överinseende, menade Sten Heckscher idag. Det finns en liten hake i resonemanget. Åhmansson kände faktiskt inte till Anna-Greta Leijons rekommendationsbrev till Ebbe Carlsson där det sägs att han arbetar på Leijons uppdrag. Nu hävdar Sten Heckscher, och troligen också Leijon imorgon, att det var bara en felaktig formulering och att det inte fanns något uppdrag. Frågan är om det nu räcker att offra en pjäs, Åhmansson, för att rädda drottningen, Anna-Greta Leijon, och den socialdemokratiska valsegern.
Ja, och KU-förhöret fortsätter den fjärde, för fjärde dagen. Det är nu den 4 augusti 1988.
Det är klart att vi från regeringens sida varit medvetna om den roll som åklagarna har och om rikspolischefens ansvar i sammanhanget. Att informationen hade ett mycket allvarligt innehåll, den må ha varit sann eller falsk, det var alldeles klart. Det handlade om utomordentligt graverande anklagelser mot en främmande makt. Och det handlade om en allvarlig kritik mot en svensk myndighet för att inte ha reagerat på signaler om att landets regeringschef skulle kunna komma att mördas. Men vad jag har upplevt som allra svårast under de här dagarna, det är att själva mordet tycks komma i skymundan. Det här, ordförande, känns svårt och oförklarligt.
Vi övergår nu till frågestunden. Och jag vill då starkt betona att de frågor och de svar vi får, det är vår gemensamma egendom, och på dem får vi sedan som kollektiv, som politiker sammansatt granskningsorgan, söka bygga våra slutsatser. Jag som ordförande kommer här att mera ställa ett antal övergripande frågor. Sedan kommer kollegorna att komplettera mig. Den första frågan jag vill ställa är följande. Du har, när du besökt utskottet,
faktiskt ordet.
Ja,
du får, med anledning av statsministerns påhopp. Ja.
Bertil Fiskersjö får ordet vid den tidpunkt då han ska ha ordet. Statsministern fick det här angreppet för en vecka sedan och fick vänta på en vecka att besvara det. Du får vänta någon halvtimme att kommentera svaret.
Jag vill då upplysa om att statsministern besvarade omedelbart genom alla massmedia. tycker den här ordningen är mycket märklig när man får ett angrepp av det kvalificerade slag som statsministern ägnar sig åt. Men jag respekterar naturligtvis att ordföranden vill sätta mig.
Jag sätter inte Bertil Fiskesjö åsido. Jag talar om uttalande i konstitutionsutskottet. Ett sådant uttalande gjordes i konstitutionsutskottet i föregående vecka. Det gått en vecka och alla menar väl att det är rätt att Ingvar Carlsson ska ha rätt att ge ett svar. Bertil Fiskesjö har full rätt att kommentera detta när han får ordet. Jag övergår till mina frågor, övergripande frågor. Du har alltså i tidigare granskningsärenden beskrivit vad jag vill kalla din ledarstil som regeringschef. Vi har talat om det i samband bland annat med granskningen av vapenaffärerna med mera. Du har ägnat dig åt övergripande frågor inom regeringen och lämnat stort utrymme för statsrådens bestämmande inom sina ansvarsområden. Då vill jag fråga, hur ser du på statsministerns uppgift i ett ärende av det här slaget?
Jag har påverkats mycket av Tage Erlanders sätt att leda en regering. Jag var själv i två olika omgångar anställd som sekreterare respektive statssekreterare hos Tage Erlander. Och Tage Erlander som bekant ansåg att departementscheferna skulle ha en betydande eget ansvar, en betydande egen möjlighet att handlägga frågor, men också när det inträffade viktiga saker ett ansvar för att statsministern blev informerad och kom in i beslutsprocessen. Sedan dess har vi haft en utveckling där statsministern dessutom har blivit allt mer involverad i den internationella utvecklingen och i de internationella frågorna. Under det här skedet så har jag till exempel genomfört en Europaresa med anknytning till EG-frågorna och Sveriges möjligheter att där få till stånd ett viktigt samarbete, och jag besökte Förenta Nationernas nedrustningskonferens. Och det här belyser ytterligare att man måste se till att statsministern inte går in för tidigt i för mycket detaljer, så att han blir en sorts bromskloss för ett effektivt regeringsarbete. Men samtidigt innebär detta naturligtvis ett ansvar för berörda departementschefer och statsråd att veta när man ska ta kontakten med statsministern.
De här KU-förhören som nu har ägt rum under denna och föregående vecka, så vill jag fråga statsministern: anser han att de här förhören har varit onödiga för att belysa Ebbe Carlsson-affären och i allmänheten information om vad som har förekommit?
Jag anser självfallet att en genomgång och utfrågning från konstitutionsutskottet av dessa frågor ska göras. När det gäller tidpunkt och sätt och uppläggning så är det konstitutionsutskottets sak att avgöra det, icke min.
Du har alltså på intet sätt någonting emot att vi har haft de här utfrågningarna?
Herr ordförande, jag ber att få påminna om att jag själv har begärt att få komma hit därför att vi fick en debattklimat i Sverige som jag upplevde gjorde det önskvärt och nödvändigt.
Förra justitieministern Anna-Greta Leijon, som fick avgå på grund av sin inblandning i affären, blev hårt ansatt av utskottets ledamöter. Men Anna-Greta Leijon försvarade sig på alla punkter utom en enda. Rekommendationsbrevet till Ebbe Carlsson var ett misstag. Det borde aldrig ha skrivits, det sa Anna-Greta Leijon gång på gång.
Om det hade varit så att jag hade haft för avsikt att ge Ebbe Carlsson uppdrag, då hade jag naturligtvis informerat åklagaren. Jag hade ingen sån avsikt.
Varför så informerade du inte åklagarna när de frågade om Ebbe Carlssons roll den 11 maj?
Ja, precis samma skäl.
Varför förnekade du brevets existens när Expressen...
Det var en hårt pressad Anna-Greta Leijon som idag fick stå till svars i konstitutionsutskottet. Hennes försvarslinje var klar. Hon hade gjort allt korrekt. Allt som Ebbe Carlsson gjort, det hade han gjort i samarbete med rikspolischefen Nils-Erik Åhmansson. Själv hade hon bara lyssnat. Ett enda misstag hade hon begått. Hon hade skrivit ett rekommendationsbrev till Ebbe Carlsson. Det borde inte ha skrivits.
Skulle det här brevet användas till?
Ja, som jag har sagt här tidigare så har det påståtts att det skulle ha förekommit ett sammanträffande där mordet på Olof Palme skulle ha planerats. Med hänsyn till främmande makt kan jag inte säga mer än det. Brevet syftade till att från en källa försöka få fram om det var en riktig eller oriktig uppgift.
Så här står det i brevet bland annat. Ebbe Carlsson hanterar on my behalf, alltså för min räkning, vissa mycket känsliga uppdrag. Jag garanterar att han behandlar informationen enligt era instruktioner. Han är också authorized, alltså ungefär fått tillstånd att svara på alla era frågor i detta fall. Det här ger ett intryck av att Ebbe Carlsson reser på Leijons uppdrag.
Jag har ingen som helst anledning att tro annat. Och Nils-Erik Åhmansson gav aldrig mig intrycket av något annat än att han var synnerligen intresserad av att utnyttja Ebbe Carlssons möjligheter att belysa det här. Jag uppfattade det som han hade anmodat Ebbe Carlsson att utnyttja sina kontakter.
Du är medveten om att Åhmansson har förnekat varje kännedom om just detta specifika uppdrag.
Längre kom man inte. Birgit Friggebo hade också en teori om bakgrunden till Ebbe Carlsson-affären. Ebbe Carlsson tog först kontakt med rikspolisen. Så småningom i slutet av mars började polisens intresse för Ebbe Carlsson att svalna.
Och det är då som Ebbe Carlsson och Kalle Lidbom kommer in och informerar dig och drar in dig i hela det här. När Åhmansson, i varje fall det intryck som han gav här igår, och det är hans inlaga, mer eller mindre ville börja och koppla av Ebbe Carlsson. Och då kopplas du in och får ge en ny legitimitet och börja ställa frågor. Och då är det rikspolischefen som dras in i regeringskansliet. Är detta inte en riktig bild? Har du inte fått den bilden också?
Nej, jag har inte fått den bilden.
Men Birgit Friggebo ansåg att om Anna-Greta Leijon då omedelbart tagit kontakt med åklagarna skulle hon ha genomskådat Ebbe Carlsson och hela affären skulle aldrig ha blivit av.
När det så blev statsminister Ingvar Carlssons tur att förhöras av utskottet sist i den långa raden så gjorde han en mycket kraftig markering till försvar för rättsstaten. Lagen ska gälla lika för alla, sa han, och framhöll också att han själv inte gjort något som helst fel i den här affären. Men det framgick också att det nu inte längre är lika självklart att Anna-Greta Leijon ska få en ny statsrådspost om det blir en socialdemokratisk valseger.
Så randades det avgörande ögonblicket för statsminister Ingvar Carlsson när han skulle genomgå sitt politiska livs stora elddop, utfrågningen i konstitutionsutskottet. Utfrågningen med Carlsson ansågs av många vara hans viktigaste politiska framträdande. Hur han skulle klara detta skulle kunna avgöra hela den socialdemokratiska valrörelsen. Ingvar Carlsson hade bestämt sig för en taktik. På de flesta frågor hänvisade han till Anna-Greta Leijons tidigare svar. Vidare hade Leijon bara begått ett fel, att skriva rekommendationsbrevet till Ebbe Carlsson. Men så här sa han i en ordväxling med moderaten Anders Björk om Leijons politiska framtid.
Det uttalande som då lades fast av statsministern i juni om att hon ska få en statsrådspost efter val, det har inte på något sätt påverkats av det som har kommit fram under de här två veckorna.
Nej, det har inte påverkats ännu mindre av den utfrågning som har ägt rum med Anna-Greta Leijon här på förmiddagen. Ja, inte bara förmiddagen, bra bit på eftermiddagen också. Men det är givetvis så, om vi ska diskutera konstitutionella termer, att jag vet att om det finns en majoritet i en riksdag mot ett statsråd så är det inte regeringschefen som har den yttersta makten, utan det är riksdagen. Och i den mån alltså att en sån riksdagsmajoritet bestämmer sig för att man inte tolererar eller accepterar ett statsråd, så kan vederbörande inte fortsätta som statsråd.
Detta var en brasklapp. Om Socialdemokraterna vinner valet och Anna-Greta Leijon än en gång skulle utses till statsråd, så kan en majoritet i riksdagen fälla henne en gång till, och då får hon ändå inte sitta kvar.
Jag kommer att bedöma att Anna-Greta Leijon inte möts av ett misstroendevotum, och jag förutsätter att den behandling som kommer att äga rum i konstitutionsutskottet kommer att skapa klarhet på den punkten. Men givetvis har valresultatet ett direkt betydelse i form av vilka partier som sitter i riksdagen och vilken den behandling som man kommer att ge den här frågan i KU och i riksdagen.
Sen till ditt omtalade rekommendationsbrevet från Anna-Greta Leijon till Ebbe Carlsson, ställt till en brittisk myndighet.
Men anser du att en mottagare i England, en brittisk myndighet, skulle uppfatta det som att Ingvar Carlsson hade ett uppdrag från justitieministern?
Inte Ingvar Carlsson, men kanske Ebbe Carlsson. Och det ligger i svaret att det var en olämplig utformning, kunde ge ett felaktigt intryck, och därför borde brevet överhuvudtaget inte ha skrivits och framförallt inte utformats på det sättet.
Är detta ett ärende som normalt faller inom kategorin för vad ett enskilt statsråd får besluta?
Det här är ett brev som icke borde ha skrivits vare sig utan ett formellt regeringsbeslut eller med ett formellt regeringsbeslut. Så vare sig man bedömer det vara i den ena eller den andra kategorin, så borde brevet inte ha i vilket fall haft den här utformningen uppställs på det här sättet.
Förhören i konstitutionsutskottet är alltså avslutade och det är dags att börja summera. Här i rapportstudion finns två av oppositionens partiledare, Carl Bildt från Moderata samlingspartiet och Lars Werner, Vänsterpartiet kommunisterna. Jag skulle vilja börja med att fråga dig, Lars Werner, skulle du kunna tänka dig att acceptera en ny socialdemokratisk regering där Anna-Greta Leijon ingår?
Jag säger som Stig Malm att jag tycker att det är alldeles för tidigt för av Ingvar Carlsson att gå ut och uttala sig om vilka som ska sitta i en blivande regering.
Men vad tycker du?
Jag tycker att den frågan får ju vår riksdagsgrupp i höst ta ställning till, med vår inställning till Anna-Greta Leijon. Den klargjorde vi ju i juni redan.
Och vad är den? Är det att ni är tveksamma till den?
Vi talade ju om, vi var ju med och ansåg att Anna-Greta Leijon skulle avgå i juni.